Jag älskar Jesus, att du är här. Att du är här genom din ande, sanningens ande. Som ska leda oss fram till hela sanningen. Och när vi förstår sanningen, då blir vi fria. Sanningen gör oss fria. Och Fader, jag ber om uppenbarelsen och visdomens ande till kunskap om dig. Att du ska ge ljus till ditt eget ord. Och att det ska bli frukt i våra liv som förhärligar dig, Fader. Att vi vill ta emot ditt ord i våra hjärtan. Och bevara det i våra hjärtan. Älskade Fader. Att du talar genom ditt ord. Och när vi hör ordet. Då skapas tro i våra hjärtan. När vi hör Kristi ord. Fader, du vill tala till var och en av oss personligt. Så att ordet ska skapa tro i våra liv. Och trons lydnad. Att vår relation med dig, Fader, och med dig, Jesus, blir det viktigaste i vårt liv. Att kärleken till dig gör att vi håller ditt ord. Att vi gör din vilja, Fader. Och att det finns kraft i den helige ande. Att leva rätt. Och när vi har missat. Att du är så nådig och rättfärdig. Att du förlåter oss. Och renar oss från all orättfärdighet. När vi omvänder oss och bekänner våra synder. Så får vi förminskas inför dig och du växa till. Tack för att det är bara det som är av dig som kan bära god frukt. Det är bara du som kan vara vår lärare, helige ande. Att du gör ordet levande för var och en som öppnar sitt hjärta. Smörjelsen är vår lärare. Tackar dig. Att du vill rena åt dig ett folk. Ett egendomsfolk. Ett folk som följer dig vart helst du går. Tackar dig för att det idag går en åtskillnad mellan människor. Och att idag får vi välja på djupet om vi vill vara dina, Jesus. Och att mista våra egna liv. Att varje dag bära vårt kors. För att du ska ta gestalt. I vårt dödliga kött. För att ditt namn ska bli förhärligat. Idag får vi göra val på djupet. Tackar dig, Fader. I Jesu namn. Amen. Ja, vi är i Filipperbrevet. Och vi ska läsa kapitel 3. Och det här kapitlet, det är mitt älsklingskapitel. I hela Bibeln så älskar jag det här. Så vi kommer att avsluta med det här kapitlet som jag älskar mest. Och Filipperbrevet är ju ett glädjens brev. Och det var församlingen i Filippi var den första församlingen i Europa. Så vi börjar och läser. Och jag tror så här att den här sista tiden så vill Gud höra sitt ord. Och så vill han uppenbara det. Han vet att ordet är det enda när det är uppenbarat som kan rädda oss. När vi förstår sanningen. Så jag tror att han vill ha mer och mer ut av sitt ord. Han vill höra sitt ord. Han vill uppenbara det. För övrigt, mina bröder. Glädjen är det i Herren. Att skriva till er detsamma som förut, det räknar jag inte för något besvär. Och det är för er tryggare. Giv akt på de hundarna. Giv akt på de onda arbetarna. Giv akt på de sönderskurna. Så här säger Paulus att vi ska ge akt. Alltså på onda arbetare. På de som inte tjänar Gud på ett äkta sätt. Att vi ska känna igen vad som är äkta och vad som är falskt. Så så att vi inte följer felaktiga föredömen och inte blir bortlurade från troheten till Kristus. Och därför ska vi ge akt och känna igen. Och känna igen tonen från honom. Så när man hör en predikan, att man lyssnar efter honom. Honom som du känner. Det är hans röst du ska lära dig att känna igen. Så giv akt om det är en annan röst. Då följer du inte och tar inte emot. Onda arbetare. Hundar, alltså orena arbetare. Och de sönderskurna. Och jag frågade Gud, vad är det för arbetare som är sönderskurna? Och då sa Gud, det är de som inte kan förmedla liv. Alltså de kan ha rätt ord, men de kan inte förmedla liv. Ty vi är det omskurna. Vi som genom Guds ande tjänar Gud. Och berömmer oss av Kristus Jesus. Och inte förtröstar på köttet. Alltså när vi tjänar Gud så överlåter vi oss till Gud. Till anden. Och vi litar inte på att vi kan någonting. Att vi vet någonting när vi tjänar Gud. Utan vi bara lutar oss mot honom. Öppnar oss mot honom. Och tar emot det han vill säga. Och det han vill göra. Så att det blir mindre och mindre av oss själva. Att det vi gör är en impuls direkt från Jesus. Man kan göra massa saker som ser jättebra ut och som kan imponera på människor. Men som inte är en impuls från Jesus. Och det var därför han sa att många ska på den dagen säga. Herre, herre, har vi inte i ditt namn drivit ut onda andar. Profeterat, gjort många kraftgärningar i ditt namn. Och han säger, gå bort ifrån mig, ni ogärningsmän. Jag har aldrig känt er. Alltså det var inte gjort i en förening med huvudet. Lika som de fåviktiga jungfrurna. Jag känner er inte. Det fanns inte föreningen. Så att vi ska tjäna Gud. Och då kan vi inte hitta på och göra vad vi vill i vår gudstjänst. Och vi kan inte följa människors behov. Utan vi måste ha en integritet. Och känna att det stämmer med det som Gud vill ha gjort genom oss. Och får han ett folk som inte gör någonting av sig själv. Utan som hämtar allt från honom. Då blir han förhärligad. Då blir han förhärligad. Då blir hans namn känt. Och det är så mycket kristen verksamhet. Så mycket kända predikanter. Ändå så lite av Kristus i Sverige. Vad beror det på? Det beror på att det inte är hans liv som är verksamt. Och varför är det inte det? För att om det ska vara hans liv så måste jag mista mitt. Och det räcker inte med en gång. Utan det är att varje dag bära sitt kors. Att varje dag skiljas ifrån det som inte hör Kristus till. Och förenas mer och mer med Kristus livet. Och idag är en tid av val. Idag väljer jag. Och det är det som händer. Och därför avslöjas vissa saker idag som inte är rätt. För att Guds folk ska vakna. Så att ska vi tjäna honom så måste det vara genom hans ande. Och ingen förtröstan på mig själv. Sen kan man ju vara barn när man börjar tjäna Gud. Och då är det ju mycket kött. Och det måste man ju tolerera, men det är pinsamt när man ser det hos sig själv. Så att jag tittade på en inspelning från 80-talet där jag själv predikade och jag fick nästan panik. 15 sekunder klarade jag. Som sagt. Sen klarade jag inte mer. Men då tänkte jag, tack Fader att du ger nåd till växt. Så jag tänkte, om någon tittar på det och sen kan titta lite längre, då får de ju se att Gud är verksam. Det kan det vara bra för. Så att inte förtrösta på sig själv. Fastän jag för min del, säger Paulus, väl också kunde ha skäl att förtrösta på köttet. Ja, om någon menar sig kunna förtrösta på köttet så kan jag det ännu mer. Jag som blev omskuren när jag var 8 dagar gammal. Jag som är av Israels folk och av Benjamins stam. En hebré, född av hebreer. Jag som i fråga om lagen har varit en farisé. I fråga om nitälskan varit en församlingsförföljare. I fråga om rättfärdigheten som vinner sig kraft av lagen. Varit en ostrafflig man. Så han hade i det naturliga saker att berömma sig av. Och det här är ofta en frestelse för oss har varit. Att man vill berömma sig i det naturliga. Och så har det också varit vart man går och vilka grupper man är tillsammans med. Att vissa grupper kan anses finare. Och då vill jag ha en vinning och vara bland det fina och inte bland det föraktade. Så att välja, ska jag följa Jesus? Ska jag följa honom? Det är ett val på allvar och det kan kosta vårt liv. Vi har haft det så bekvämt här i Sverige. Vi har ju aldrig, det är inte en risk för vårt liv idag om vi följer honom. Men det kan bli det. Så att vi väljer, vill jag följa dig Jesus? Vill jag ge mitt liv till dig? Vill jag tillhöra dig? Men han säger, men allt det som var mig en vinning, det har jag för Kristi skull räknat på som en förlust. Så allt det han kunde liksom berömma sig av i det naturliga avstod han ifrån. Och det är så att ofta vill inte vi komma i pinsamma situationer. Utan vi vill ha en attityd på något sätt att vara respekterad. Man vill vara omtyckt och man vill vara älskad. Men jag måste släppa det här. Och kunna vara en dåre för Kristi skull. Att vara som jag är. Att inte klä på mina religiösa kläder. Och försöka ha ett sken som inte är sant. Utan att våga vara en kruka. Att man får titta på den här krukan och se hur den är. Men kunna urskilja att det finns en skatt i krukan. Och det är skatten jag dras till. Inte till krukan. Så att vi vågar avstå från att vara någonting. Att bli någonting. Att vara stora. Att bli kända. Att söka vinning. Utan vi söker att mista. Och avfallet idag går, är ju liksom fiendens taktik. Det är ju att tömmas på Kristus liv. Medan bruden tänds på sig själv. Och blir mer och mer fylld av honom. För det är en allvarlig tid. Jag tror att det är allvarligare än vad vi förstår. Men att det har börjat avslöjas. Och man behöver be om gåvan att urskilja mellan andra. Så att jag inte kommer fel. Utan att jag känner igen herdens röst. Och vågar stå emot andra röster. Även om alla går åt ett håll. Och jag står ensam kvar. Så följer jag honom, han som dog för mig. Ja, jag räknar i sanning allt som förlust. Jag räknar i sanning allt som förlust. Mot det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Till det för hans skull. Som jag har gått förlustigt alltsammans. Och nu räknar det som avskräde på det att jag må vinna Kristus. Det här är det bästa som finns. Jag får räkna allt som avskräde. Det står, Jesus säger det när det gäller nära och kära. Hata sina nära och kära. Nu vet vi att han menar inte hata i den bemärkelsen. Utan han menar att våra nära och kära får inte påverka oss. Så vi kommer längre bort från Gud. Eller gör fel. Också våra egna liv, säger han. Och allt som vi äger och har. Och tänka så här, att det är för hans skull. För lydnad. Trons lydnad, det är ju inte alltid roligt. Det kan vara precis tvärs emot. Vi har ett kött och vi har en själ som kan skrika högt. Men att lägga ner sitt eget och säga nej till sina mänskliga reaktioner. För mig är det enda som är en hållhake på mitt liv. Det är att det är för hans skull. Det finns inget annat som räcker än att det är för hans skull. Så för hans skull vill jag det han vill. Att kärleken till honom växer hela tiden. Och blir funnen i honom, inte med min rättfärdighet, är ju lyckligt. Den som kommer av lag, utan med den rättfärdighet som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten av Gud, på grund av tron. Att inte med vår godhet vi kommer inför Gud. Utan när vi kommer inför Gud, kommer vi med hans godhet. Så blir vi mottagna. När vi kommer inför Fadern, då ser Fadern Kristus rättfärdighet i dig och mig. Och han omfamnar oss. När vi ber i namnet Jesus, ber vi rättfärdigt och kan komma inför Fadern med vår bön. För han hör Sonen. Så det beror aldrig på dig och mig, vår fromhet eller om vi ber långa böner. Utan allt beror på Sonen. Allt beror på Jesus. Och det här är då det underbaraste verset i hela Bibeln. För min skull. Det här är det ljuvligaste. Ty jag vill lära känna honom. Och hans uppståndelseskraft. Och få känna delaktighet i hans lidanden. I det att jag blir honom lik. Genom en död. Sådan som hans. Att Paulus var villig. Att få känna delaktighet i dödslidandet. Jesu död var en död. Var en död en gång för alla. Bort ifrån synden. Och han dog inte sin död, utan han dog din och min död. Och att jag får bli honom lik genom att jag dör på korset. I tro, bort ifrån synden. Och börjar få del av uppståndelselivet mer och mer och mer. Och ju mer man får smaka uppståndelselivet, så är det den dyrbaraste skatt som man kan uppleva på insidan. Och då känner man att jag är räddad. Det är enormt att få känna. Att uppståndelselivet börjar komma. Om jag så skulle kunna nå fram till uppståndelsen från de döda. Och här menar han ju inte när han kommer till himlen. Utan att få stå upp ifrån de döda, det som är dött, redan här. Så som Israels folk gjorde när de stod upp ur Jordan och kom in i löfteslandet. Den uppståndelsen från de döda, när vi kommer in i Kristus. Och börja leva Kristus. Men vi kan säga, Kristus är mitt liv. Nu lever inte längre jag. Det är hippuralt. Utan Kristus lever i mig. Inte som om jag redan hade vunnit det. Eller redan hade blivit fullkomlig. Men jag far efter att vinna det. Eftersom jag själv har blivit vunnen av Kristus Jesus. Så han visste att han var på löparbanan, men han visste vad målet var, och det var att vinna Kristus för att han hade blivit vunnen. Så att vi har blivit vunna av Kristus. Och då vill vi vinna hans liv, så att hans liv blir mitt liv. Att själen är skapad för att fyllas av hans liv. Inte leva själv och ha egen styrning, utan själen är skapad för att fyllas av hans liv. Ja, mina bröder och systrar. Betyder alltid när det står bröder. Innehåller systrar. Jag håller inte före att jag ännu har vunnit det. Men ett gör jag. Jag förgäter det som är bakom mig. Och sträcker mig i det som är framför mig. Och det här kan vi göra varje dag. Varje stund. Att det är varje dags innehåll. Så när jag vaknar på morgonen och det är mycket saker som ska göras och som man måste göra här på jorden. Så är det här som jag sätter före allt jag ska göra på dagen. Idag Jesus, är du livets mening för mig. Bara du. Och att vinna mer av dig. Så jag glömmer det som är bakom och sträcker mig mot det som är framför. Och då får varje dag ett jätteviktigt innehåll. Varje dag är viktig. Jätteviktig. Det viktigaste i allt som händer. Och jagar mot målet. För att få den segerlön som hålls framför oss. Genom Guds kallelse. Ovanifrån i Kristus Jesus. Så kallelsen till dig och mig är ovanifrån. Och vi behöver se det. Vi behöver vända vårt sinne till det som är där ovan. Och inte pressas åt sidorna av all tryck och alla mänskliga krav. Utan se vad egentligen målet är. Och stå emot all press. Man kan göra det i Guds kraft. Men att stå emot så att det inte blir en dragning i sidled för själen. Utan själen är på väg för att vinna Kristus. Vi är himmelska medborgare som är satta här för att uppenbara ett annat rike. Vi är här som himmelska människor för att uppenbara ett helt annat rike mitt på jorden. Och därför är det viktigt att vi som är kristna inte lever som man gör i världen. eller tänker som man gör i världen, eller jagar efter det som man gör i världen. Utan vi mister det. Vi bekymrar oss inte om pension eller någonting, utan vi kastar allt på Herren och litar på hans omsorg. Och i Guds rike är allt omhändertaget. Så när vi söker riket och hans liv, hans rättfärdighet, då kommer allt att tillfalla oss. Han kommer att duka ett bord framför våra ovänner. Och det kommer att flöda över i vår bägare. När världens brist ökar, så flödar det över i Guds rikets bägare. Och det kommer människor att se. Vi är här som vittnen. Och det kommer att dra människor till Gud. Mer än vad traktater kan. Levande flygblad nedkastade från himlen. Det är vi. Vi är Guds reklam för ett annat rike och för Jesus Kristus. Vilket ansvar att vara reklam för Gud. Så därför är det viktigt hur vi lever även när ingen ser oss. Bara för det finns någon som ser oss. Gud ser oss. Men det finns något mer som ser oss. Den onda andevärlden ser oss. Så vårt liv kan vara en predikan inför den onda andevärlden. Även när jag har stängt undan mig. Må därför vi alla som är fullkomliga, här står det inom, så att alla som har blivit rättfärdiggjorda genom tro, ha ett sådant tänkesätt. Men om så är att ni i något stycke, alltså har andra tankar, om ni inte tycker så här, så ska Gud också däröver ge er klarhet. Så om man inte förstår det här eller tycker så här, så kommer Gud att ge ljus. Uppenbarelsen är det viktigaste vi har. För det är bara då jag kan se och förstå. Det går inte att tänka ut. Dock så vitt vi redan har hunnit något framåt, så låt oss vandra vidare på samma väg. Så varje dag är en vandring mot mål. Mina bröder, var och ni mina efterföljare. Och se på dem som vandrar på samma sätt som jag. Eftersom jag är oss till föredöme. Så Paulus sa att man kunde titta på honom och följa honom. Och man behöver föredömen. Man längtar efter föredömen. Vi skulle ha många mer föredömen. För det är lättare om man har någon som går före. Och visar hur vi ska leva. Ingen som talar om för oss direkt och försöker styra. Men någon som vandrar och lever det livet. Någon som hade jättestark påverkan på mig. Det var ju han i Norge, Ludvig Karlsson, evangeliecentret. Alltså så enormt, och kunde få mig till vilja omvända mig och fick mig till förkrosselse, trots att han inte hade några nya predikningar. Han sa samma sak, nästan jämt, men med Guds innehåll i den heliga andes kraft. Mina bröder, jag, var och ni mina efterföljare, och se på dem som vandrar på samma sätt som jag, eftersom ni har oss till föredöme. Så du behöver bli ett föredöme. Till det är så som jag ofta har sagt er, och nu åter måste säga under tårar. Det här är svårt, tycker jag. Många vandrar som fiende till Kristi kors. Och det här säger han ju inte om inte kristna. Det här säger han ju om kristna. De vill inte dö. Många vill inte dö. Många vill inte följa Jesus till korsdöden. Och det bort från självlivet. Han sa det under tårar. Många vandrar som fiender till Kristi kors. Och det här genomskådar ofta inte vi. Ibland är vi alldeles för godtrogna. Och har ingen urskiljningsförmåga. Vem som är död eller vem som lever kvar i det naturliga. Och deras ände är fördärv. De har buken till sin Gud. Och söker sin ära i det som är deras skam. Och deras sinne är vänt till det som är jorden till. Så om jag vandrar som fiende till korset, så är jag jordbunden. Jag söker vinning. Jag vill bli någonting. Jag vill synas. Jag vill höras. Jag mättar mina köttliga begär. Vi åter har vårt medborgarskap i himlen. Alltså vi himmelska medborgare. Jag tänker så här, om du väljer rätt och vill du bort från allt självliv och motta hans liv, då blir det krig. Om du är en köttlig kristen som vandrar som fiende till Kristi kors, då kan du ha det rätt lugnt. Men om du väljer att uppenbara Kristuslivet, då blir det krig. Och det behöver man veta. För man får fienden emot sig. Om jag vill leva för att dö och vill säga Jesus, jag följer dig vart helst du går. Jag vill ingenting längre av mig själv. Mitt eget liv har inget värde. Nu är alla mina dagar är kvar en enda önskan att uppenbara ditt liv. Att ditt namn ska bli känt. Då blir det krig. Sen är Jesus segraren i oss. Men det blir inte så lätt. Utan fienden vet och han försöker. På alla områden som han känner vår skörhet så försöker han få oss på fall för att vi ska komma på skam. Det är hela tiden där. Men om du är pressad och ensam och fienden trycker på dig och hotar dig och anklagar dig och du säger Jesus, jag vill förhärliga dig. Jag vill dig förhärliga. Jag är så svag, jag är så svag karaktär. Jag kanske är den svagaste av alla. Men hjälp mig Jesus. Då kommer hjälpen. Och det är det märkligaste som finns, att hjälpen kommer. Och häromdagen när jag ropade i nöd, för ofta när man ropar så är det ju nöd. Man känner, det här klarar inte jag. Då hörde jag Gud bara säga, övervinnare, övervinnare. Och då kände jag så här, du Jesus, gör mig till övervinnare. Bara du. Och då blir du ärad. Man vet ju sin skörhet, så man blir inte mallig. Man har ju prövat sina krafter och stått på näsan tillräckligt många gånger. Så man blir inte manlig. Men det är jätteskönt att hans liv tar över. Så vi åter har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi och Herren Jesus Kristus som frälsare. Och det gör jag varje dag. Bara för att det är väldigt skönt. Att gå väntande. Jag behöver inte veta min framtid. Jag behöver inte ha kontroll över morgondagen. Jag kan vänta honom. Och vi vet ju inte, det behöver inte vara att han kommer. Men man vet ju inte sitt sista andetag. Det vet ju ingen. Så man behöver vara beredd på att möta honom. Och inte med fruktan. Utan med intensiv kärlek. För en dag när jag bad, så upplevde jag hans ansikte så nära. Och då upplevde jag att han var mitt enda hem. Alltså min enda dragningskraft för själen. Så då tänkte jag, den dagen jag dör och går ut till jordekostymen är min tryggaste dag. Jag går till den jag hör. Sen, jag hör hemma hos dig. Jag bor hos dig. Du är mitt hem, du är min trygghet, du är mitt mål, du är mitt allt, du är min skatt. Jag har aldrig upplevt det så någon gång. Förut har jag haft trygghet på jorden. Och trygghet i olika saker. Man kan ha trygghet i människor och jag har trygghet i djur. Så all tröst vändes till honom. I rätt tid. Gud tar inte saker ifrån oss i förtid. Ett barn behöver napp. Och man får inte ta nappen för tidigt. Det är när man inte behöver den. Då åker nappen. Och då ger man den. Frivilligt. För vi, innan vi blir himmelska så har vi ju alla nappar som måste vi erkänna. Att vi berättar inte för varandra vad vi har. Det blir hemligt. Eller för oss flesta. Och det där visade Gud mig, och det har berättat om när jag var liten. Alltså jag hade napp längre än alla. Och mina föräldrar skämde för mig att jag hade napp. Och de försökte på alla sätt få mig att bli av med den nappen. Så min pappa sa, det finns en liten pojke där borta, vet du, han har ingen napp. Han kan inte få någon annan. Och jag hade ju någon form av medkänsla. För min mamma och pappa gick med mig till den lilla pojken. Och han fick mina. Men det var ju bara liksom bluff. Så de stoppade in appen i fickan. Och jag kom hem. Och när klockan var 2 på natten så var jag genomsvett. Och hade inte sovit. Då stoppade mamma och pappa appen i munnen. Och jag slocknade på en gång. Så lyckades inte det. Och då kom min pappa på att hon får ingen mina. Så att rätt för det var hade jag sugit bort allt det här gummit. Och då sa min pappa så här, i det där som är kvar, det där kräper en massa maskar. Och det får du i dig. Men vad hjälpte det? Jag behövde napp. Så Så jag tänkte, okej, jag får suga i mig de där maskarna. Alltså, för jag måste hålla. Så det hjälpte inte det heller. Och min pappa sa så här, när du kommer till skolan nu, menar, alla kommer gapskratta åt dig. Du är den enda som har haft. Alla kommer skratta. Då lindade jag in nappen i en näsduk. Så sen gick jag med en napp i näsduk. Och då sa Gud till mig så här senare, när han har tagit på mig med om det här, att mitt folk går omkring med napp i näsduk. Det var Guds folk, ja. Vi har napp i näsduk. Vit, fin näsduk. Så att inte ska synas vad vi har att trösta oss med. Men vi har det alla. Olika grejer. Men i alla fall så åkte mina föräldrar bort och lämnade mig hos min farmor. Och på kvällen jag skulle sova så fick jag en sån intensiv kärlek till min farmor. Så jag kände bara så här, älskar min farmor, låg jag tänkte. Hon gick där och tassade i köket. Åh, vad jag vill ge henne något. Jag har inget att ge henne. Jag ger henne nappen. Så då ropade jag på henne. Och sa att du får min napp. Och då sa hon så här, aldrig att jag skulle ta den från dig. Så. Utan jag lägger den här framför dig. Och om du inte behöver den i natt, då tar jag den imorgon. Så var behovet av napp borta. Hennes kärlek täppte till det. Så behövde jag ingen napp. För hennes kärlek fyllde nattbehovet. Att hon tillät mig. Och så är Gud. Så han befriar oss på det sättet. Så det är inte utifrån religiös fruktan vi löser oss från saker. Utan han mättar oss. Så vi inte behöver natt. Och det mår mycket bättre i kyrkan om vi slapp ha nappen i vita nätdukar. Utan vi kunde faktiskt visa våra nappar. Och så har en liten lapp där i pannan. Arbete pågår, stör dig. Det blir en tid när jag förstår att jag är så älskad av min fader. Så jag behöver ingen app. Men att ingen tar den för tidigt. Gud tar den i rätt tid. Men bakom det där så fanns ett hål. Och jag har haft djur i det där såret, hålet, sedan jag var liten. Jag började att trösta mig med silverfiskar. Vet ni vad det är för husdjur? Har ni sådana? Så när min mamma var i Konsum, då knackade jag dörr. Det var evangelist, knackade dörr. Och bjöd in alla grannar att sitta på mina husdjur i badrummet. Så när min mamma kom hem från Konsum, då hade hon badrummet stort av grannar som stirrade på mina husdjur. Silverfiskar. Så det var en tröst för mig att jag hade husdjur. Sen när inte jag hade några silverfiskar så sparade jag. Jag var liten, alltså jag fick 1 krona i veckan. Jag sparade i 1 år för att kunna köpa undulater med bil. Alltså så var ett sår av djur. Så när jag flyttade hemifrån bestämde själv. Då köpte jag hund. Och köpte katt. Och köpte många hundar och många katter. Ja. Och det där fanns alltså ett silverfisksår av tröst. Men nu var det dags för Gud att ta nappen. Och då fanns det faktiskt ett sår. Men nu känner jag Gud så mycket. Så att jag kan ha det öppet utan att stoppa in något nytt. Jag kan hålla det inför honom. Och känna hans kärlek. Och det gör ont, men det är frid. Och det är längst. Och där älskar jag Gud så intensivt. För det var hans kärlek och kärlek jag hade behövt från början. Så varför vi får nappar, det är för att vi längtar efter kärlek, efter trygghet, efter förståelse, efter att bli sedda. Vi gjorde sådana. Så att i rätt tid plockar Gud våra nappar. Och sen fyller han oss med intensiv kärlek. Och då älskar vi honom till slut med hela vårt hjärta. Med all vår kraft, med all vår själ. Så att Gud är så god. Mycket mer än vad vi kan fatta. Vi förstår inte vem vi har till pappa. Vi har ingen religion. Religion är jättefarligt. Kristendom som religion är den värsta, tycker jag. Så, vi åter har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi och Herren Jesus Kristus såsom frälsare. Vilken ska så förvandla vår förnedringskropp? Att den blir lik hans härlighetskropp. genom den kraft varmed han och kan underlägga sig allt. Förvandla vår förnedringskropp till en härlighetskropp. Helt underbart och slut på allt. Gud har gjort en underbar plan. Och därför att älska sig själv så mycket så att man aktar sig värdig all hans godhet. Så vi väljer honom. Och inte låter fienden lura oss ut i mörkret med sina läskiga saker för att fånga oss. Så älskade Fader, uppenbarelsen är det som gör att vi ser. Uppenbarelsen är det som gör att vi förstår. Uppenbarelsen är det som gör att vi kan lära känna dig. Fader, att din ande får verka uppenbarelse i våra liv. Att vi ska kunna se dig, Fader, och tryggt lägga vår hand i din. Tryggt lägga vår hand i din. Och följa dig. Hela vägen hem. Såsom övervinnare. För att vi älskar dig. Inte för att vi vill stå fram som några troshjältar. Utan i kärlek tillbaka till dig, Jesus. Du är den allra bästa. Långt mycket mer än vad vi förstår här på jorden. Tack, Fader. Gud är inte religiös. Han är härlig. Och han är rolig. Han är inte hård. Han är barmhärtig och mjuk. Han är öm och kärleksfull. Och han sörjer över när vi inte känner honom. Utan vi tror att han är som lagen. Han längtar efter att vi ska lära känna honom. I all vår svaghet, i all vår hopplöshet, så är han allt. Tack, älskade Fader. I Jesu Kristi namn. Att få bli totalt beroende av honom i allt, i små saker. Att räkna med Gud, det är väl en sång, att räkna med Gud i allt. Han hjälper med allt.